Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du är välkommen till veckans MotoGP-podd. Jag känner mig själv rätt så tom i huvudet just nu, Andreas. Hur känner du dig?
Ja, men ungefär samma. Den här podden blir inte riktigt som vi hade tänkt. Vi hade ju bjudit in flertalet gäster. Alla har sagt nej.
Det verkar som att de har annat för sig. Kanske lite paus i det här hektiska schemat. Ja, kan det vara så?
De kanske vill ha deras sommaruppehåll nu. Ja, då blir det som det blir.
Så sitter vi här på en fredag eftermiddag istället och får försöka fylla den här podden med lite innehåll i alla fall.
Vi ska försöka.
Är du laddad då för det?
Ja. Absolut.
Men det här med det har varit en period nu med racing som i alla fall har tagit lite energi för mig. Det måste ju ta rätt mycket energi för förarna och teamen och när det väl drar igång nu, att det har varit en hektisk period på något vis.
Ja, och den hektiska perioden har ju knappt börjat egentligen. Nu är det som du sa, fredag eftermiddag, nu är det en ledig helg den här helgen. Sen drar det igång på riktigt. Då är det alltså 9 race på 11 veckor. Fram till då 22 november. Då börjar det bli hektiskt.
Då blir det hektiskt, ja. Men du, det här med de race som har körts, där det varit 2 race på samma banor. Vad har du att säga om upplevelsen kring det då? För det är ju faktiskt något nytt. Det har jag aldrig varit med om.
Nej, det är lite nytt. Vi har kört 2 på Jerez, 2 på Red Bull Ring, 1 på Bruno. Och jag tycker det var lite segt i Jerez. Det som egentligen livade upp den andra helgen, det var egentligen allt snack runt Marquez och hans skada. Annars tycker jag att den var inte jätterolig. Jag vet inte varför riktigt, om det är Jerez som är tråkig bana att titta på eller. Normalt så tycker jag ju inte det, men jag tycker ändå att andra racet där var sådär.
Var det just racet då, eller var det hela helgen och uppbyggnaden inför racet också? Vad tänker du?
Ja, kanske både och där.
Jag håller med
och sen
att det
var även Quartararo lite för överlägsen.
Kanske var det. För att jag tycker också att det var betydligt mer spännande och intensivt. Och att det blev som 2 fullvärdiga racehelger på ett annat sätt i Österrike senast.
Exakt. Där blev det mer. Där var det spännande båda helgerna. Även fast egentligen tycker jag ju att Red Bull Ring, den banan är ju egentligen tråkigare. Med de 9 svängarna eller 10 då, som det är med kurva 2. Inte så utmanande när man tittar på den, men sen vet man ju när man kör den så är det en annan sak, och det blev ju ett riktigt, riktigt bra race till slut.
Ja, det
avgjordes
det.
I sista svängen där. Och så Oliveira helt otippat rödflagg i båda racen. Det har vi inte sett sedan, vad var det, 80-talet någon gång, när det var 2 tävlingar efter varandra som blev rödflaggade. Så att jag håller den högre faktiskt. Jerez 2 tycker jag var sådär. Red Bull Ring 2, riktigt, riktigt bra.
Jag gick ifrån den senaste racehelgen med hög puls och det kändes som att det här var intensivt och sådär, som att verkligen vi var inne i racet också från kommentatorsplats.
Ja, det var vi också. Ett jäkla skrikande som vanligt när det avgörs i slutet.
Ja, men det är nästan de roligaste helgerna tycker jag, när jag kan gå ifrån jobbet och känna att oj, det här, det känns som några få minuter har förflutit och sen har det varit en hel dag med racing.
Ja, ja exakt. Och Jerez 2 blev ju inte riktigt så, tycker jag heller. För där var Quartararo var överlägsen helt enkelt. Han var riktigt, riktigt stark. Och den här säsongen har ju verkligen de fem racen som har körts. Det är ju två helt olika skepnader. Supervarmt, 40 grader, Jerez. Yamaha dominerade båda racehelgerna. Rossi blev trea där i andra racehelgen. Det var verkligen Yamaha som dominerade i första. Och sen är det helt tvärtom, de tre efterföljarna.
Mm. Ja, det är ju faktiskt en av tjusningarna med den här serien och mästerskapet. Just jämnheten och oförutsägbarheten i racingen. För att nuläget är ju också att det är ett antal förare, det är ju nästan tvåsiffrigt antal förare som i teorin skulle kunna ta hem det här mästerskapet. Och det är ju, det är ja, det är det. På riktigt, om man nu tänker att det skulle bli, om alla planeter står rätt och alla resultat faller rätt, så är det så många som kan bli världsmästare. Sen vet ju vi själva att det är några namn som är klart hetare utav de här, men det gör ju också att det är spänning om varje placering egentligen.
Mm. Ja. Ja, det var grymt spännande. Sista racet här, och tycker fortfarande synd om Mir och Nakagami faktiskt. Det måste vara svårt för dem att smälta det nederlaget som det ändå blev.
Det måste det. Samtidigt så blev det en segrare som inte har stått överst på pallen tidigare. Och Tech Troa-teamet, hur länge har de inte kämpat för den här segern? De har inte haft en seger tidigare.
Nej, det har de inte. Och så två KTM-segrar och fem möjliga. Så det är två gånger KTM, det är en gång Ducati och det är två gånger Yamaha. Det är helt otroligt egentligen, vilken utveckling. Jag har en spaning då.
Ja, berätta.
Jag läste våra kära kvällstidningar här tidigare i veckan. Och så helt plötsligt så kom det ett ansikte jag kände igen.
Aha.
Så bara fick jag tänka en gång till. Och fasen. Ja, då var det Oliveira som var på en notis. Och så tänkte jag snabbt, alltså innan jag ens hann att läsa vad det var för någonting. Vad fasen är det nu? Är det för segern? En vecka sedan? Är de en vecka gammal med den här nyheten? Nej, då handlar det om att Oliveira har förlovat sig med sin styvsyster. Och då bläddrade jag vidare.
Stod det verkligen
så? Ja, visst. Jag har varit värsta poppisen här den senaste veckan.
Här, jag blev helt stum nu. Alltså jag var tvungen att tänka efter. Hur gick det här till? Alltså, den Miguel Oliveira alltså?
Den Miguel Oliveira, ja. Exakt.
Ja.
Det är olika. Och hans tjej där, de har ju varit tillsammans länge. Vi har ju sett dem i depån i flera år. Så att det är ju ingen nyhet direkt. Att de två har varit tillsammans. Nyheten för den stora massan kanske då är att hans far gifte om sig med en mor som hade en dotter. Och Oliveira blev tillsammans med den dottern. Ja.
Ja.
Nej, det var det de tyckte märkliga, var värt
märkliga, att lyfta. Märkligare saker har väl hänt kanske. Så att det,
ja, exakt. Och nej, jag blir lite trött på sånt där. Alltså. Fan, skriv något vettigt. Behöver inte bara
det, är sällan det är sällan det är rapportering om själva racen. Ja, det är exakt. Klart. Det kanske stod någonting om krascherna och dramatiken och rödflaggen.
Nej, eller? Ingenting om det.
Inte ens det.
Nej, inte ens det. Och då var det alltså en niofaldig världsmästare som är legend i den här sporten och kanske till och med greatest of all time, eller i alla fall i diskussionen om det, som var inblandad och var millimeter från att avlida.
Ja, märkligt. Det var ju, det säger lite grann. Ja, du hör ju att jag låter lite tom, för det, du hör ju lite grann.
Du läser ju inte det här blaskiga.
Nej, det är ju mitt förhållande till kvällstidningar. Jag är inte pigg på det överhuvudtaget.
Nej, jag har bara sett det länkas faktiskt. Men,
ja,
jag blev lite trött på det. Och till råga på allt så har de ju ett klipp där han vann faktiskt racet. Det stod också att han vann ju faktiskt racet för några veckor sedan. Så hade de just ett klipp sista varvet på Red Bull Ring med engelsk kommentering.
Var det så?
Ja, då stängde jag av.
Pratar vi engelska eller? Det minns inte jag.
Nej, då,
då måste jag ha varit helt uppe i spänningen.
Nej, då vred jag av det där och sen så tänkte jag det får vara med i veckans spaning.
Ja, intressant.
Och det var inget positivt i våra kvällstidningar direkt.
Nej, det var inte det bra. Men du, vi har varit inne och berört här nu några saker som jag tycker vi skulle kunna prata mer om. Det är det här med skador. Vi skulle, tycker jag, även kunna prata lite grann om det här med de förare som saknar kontrakt fortfarande. Samt det som också pågår bakom kulisserna då under corona eller covid-19. Det är ju det här med reglementet och det som händer med till exempel KTM då, som du räknar upp, som har vunnit race här nu och tidigare haft fördelar i form av testande och sådana saker. Så har vi ju några punkter i alla fall att behandla här i den här mellanveckan mellan, ja, mellan race och inför den stora satsningen på höstsäsongen.
Ja, det får bli en podd till nästa vecka när vi går inför Misano 1.
Ja, det måste det vara.
Ja, men inte idag. Idag kör vi lite annat.
Men nu det här skadedelen, det var ju som sagt var en gigantisk krasch i första, egentligen var det ju både MotoGP och Moto2 under första racehelgen som gjorde att det blev rödflaggat. Och sen var det ytterligare krasch under andra racehelgen. Då var det Vinales som hoppade av motorcykel utan bromsar i 220 km i timmen, drygt. Båda, eller alla tre de här tillfällena som vi räknar upp nu, är ju tillfällen där det kunde ha gått riktigt, riktigt illa för förarna på plats.
Mm. Det kostade ett båtben, ett båtbensbrott för Sarko, som ändå kunde köra. Det var det kostade till slut, men det är helt otroligt egentligen med alla de krascherna. Men det har varit mycket krascher hittills den här säsongen.
Jag tycker också det. Lite förvånande mycket.
Ja, faktiskt. När snacket inför säsongen har varit att alla måste hålla sig på hjulen, man måste ta poängen. Nolla blir väldigt kostsamt i mästerskapet. Och precis därför så är det väldigt konstigt att 7 stycken förare har fått uppsöka sjukhus redan.
Men i andra vågskålen ligger ju det också hur viktiga varje racehelgs resultat är. För det är också en kortare säsong. Ja. Och jämnhet i mästerskapet. Jag vet inte heller vad som är vad i det här. Om det är slumpen också som avgör, för att just som du säger, i MotoGP så är det inte vanligt med så många skador.
Nej, det är nog delvis det där. Pressen, jag tror att vissa förare var lite övertaggade från början. Kändes lite så.
Mm. Men vi fick ju en liten annan förklaring där. Jag tänker den stora skadan i år, det måste ändå vara Marquez i första racet på Jerez. Och då backar vi till den här helgen som du ändå tyckte var lite tråkig då med Quartararos överlägsenhet. Marquez hade ju definitivt varit med i matchen. Första racehelgen räddade han ju upp en situation, körde upp sig och sen skedde ju kraschen.
Och det racet tyckte jag ju var bra.
Det var ju bra.
Ja, andra var ju mindre än bra. Ja. Men första racet var ju bra, för då fick vi ju se världens uppkörning.
Men det som händer där med det här överarmsbrottet och reparationen, operationen utav överarmen, det är ju mycket snack efteråt här kring vem bär ansvar för att det har blivit som det har blivit. Och vad blir din slutsats, eller vad är dina tankar kring det snacket?
Vi har ju varit inne på det lite innan, att snacket har ju handlat om att många tycker ju sig själva har sagt det, att nej, men det här kommer aldrig hålla, det kommer inte gå, det kommer vara en fara för hans karriär och han är bara dum som försöker. Och sen försöker han, då blir han idiotförklarad för det, och nu kommer snacket att vad var det vi sa? Och jag skulle säga att det är lite svårare än så. Dels, som du också vet jag är inne på, är att vad hjälper det att utse en syndabock? Ingenting.
I det här läget är det ju som det är nu. Så det, där får ju både Marquez och de runt omkring hantera det. För det är ju klart att andra än Marquez, det vill säga Honda då, hade ju kunnat haft synpunkter på att han kom tillbaka veckan efter. Ja. Och redan där varit, man ska säga, lite mer försiktiga.
Det kan man ju tycka att det hade ju varit smart från Hondas del, i och med att de har ett nyskrivet 4-årskontrakt ytterligare. Och behålla sin guldklimp i Marquez hel för de 4 åren. Det kan man tycka är smart.
Mm.
Å andra sidan så har ju både du och jag varit med så pass länge att vi vet ju vad läkarna säger oftast. Nu är ju inte vi läkare, men vi kan ju bara gå på vad vi hör.
Ja.
När de säger till både oss och våra bekanta och vänner och andra förare i depån. Och då brukar man föra så här, att skruvar man ihop benet, Då säger de så här, läkarna, att benet håller, du behöver inte vara orolig för det, utan det är din smärta som sätter gränsen. Det vill säga att mjukdelarna har gått sönder eller något liknande.
Mm.
Tittar vi på Marquez skada, då var benet helt av. De skruvade ihop det med en platta. Och armen var inte speciellt svullen. Det har vi sett på de här bilderna.
Nej, den såg ju snudd på ut. Det var i samma storlek. Det var ju inte den här vanliga, ja, 1,5 gånger så stor.
Nej.
Eller?
Nej. Vilket då tyder på att hans mjukdelsskador inte var så allvarliga. Så tolkar jag det. Och jag tolkar också det som att i och med att han körde, han fick ändå för sig att köra. Han hade alltså på sig skinnställ dagen efter en operation. då kan man inte ha jätteont i armen. Då får jag för mig att det gjorde inte så jätteont på honom. Nej,
och
efteråt.
Och det skulle ju kunna ha olika anledningar till det. Det skulle kunna finnas hur väl står man ut med smärta? Vad är det för preparat han har fått och så vidare?
Ja. Och har då läkaren sagt så här att det här brottet och den här plattan, det kommer inte gå upp igen. För att plattan kommer hålla det på plats. Och den enda begränsningen du har i princip då, det är din egen smärta. Det är inte alls omöjligt, och med det som har framkommit efteråt här är det nog väldigt troligt att han har fått just sådana här direktiv. Och jag har hört det hundratals gånger från andra förare, från läkare som har sagt just det, att benet kommer att hålla ihop. Det har inte läkt ihop, absolut inte, men den här plattan och skruvarna kommer hålla det ihop. Du behöver inte vara orolig för det, utan det du behöver vara orolig för är din egen smärta. Och så har han kört på. Men sen har det inte hållit.
Nej, och då blir det ju taskigt läge här. Och
jo, men vem ska man ge ansvaret då? Och som det låter, vad jag tycker i alla fall från Marcus läger, så är det att läkarna hade nog inte den här erfarenheten riktigt.
Det tror jag också. Att de här förarna på den nivån, nu är vi ju några nivåer till här mot... Det här är det yttersta, flerfaldiga världsmästare. De gör ju grejer som få andra gör, kanske inga andra gör eller har gjort.
Ja.
Och då är det ju, som du säger där, omöjligt för läkarna att ha den kollen innan. Hur mycket kommer Marcus att pressa den här plattan och hur mycket kommer han att pressa sin fysik för att klara det här? Och kanske bortse från smärta också.
Jag läste någon intervju med Dr. Costa. Och han förstår fortfarande inte riktigt varför de inte satte en pinne istället i benet. Nu har de satt en platta istället. Och tänker man bara logiskt så borde det vara starkare att sätta en pinne i benet. Och jag vet andra som har brutit armar och ben har de satt en pinne i helt enkelt för att stabilisera det. Nu satte de en platta och som sagt, rent teoretiskt borde det vara mer utsatt att sätta en platta. Och det är en väldigt tunn platta borde det vara.
Costa här som du nämner, det är ju en läkare som har jobbat i massor med år i GP-cirkusen och lagat för genom åren. Och nu har man ju istället då, han är ju gammal nu.
Den här och var väl även han som sydde ihop benen på Doohan på den tiden?
Ja, det var det. Han räddade ju Doohan från amputation till och med, 92 där, ja, på assen. Då kom han ju på att han ville ha, det behövdes ju bättre blodförsörjning till benet. Så han, som du säger, han sydde ihop benen där. Han går ju inte bra ännu då han.
Nej, det gör han inte.
Men han räddade benet.
Han räddade benet, missade titeln 92 och 93 på grund av den skadan.
Och sen blev det?
Fem i rad.
Ja.
94, 95, 96, 97, 98. Och sen skadade han sig på nästan exakt samma ställe där Marcus gick omkull.
Ja.
För övrigt.
Men Costa där, och sen har man ju gått över då. GP, de många GP-stjärnor opererar ju sig i Barcelona hos den här doktor Mir.
Ja.
Ja, men han kanske, det här kan ju vara nytt för honom också.
Exakt, och det är så jag tänker också. Hur många har han opererat överarmsbrottet? Det där humerus, som det heter, det här överarmsbenet. Ganska ovanligt ben att bryta, men det har hänt ju. Men ganska ovanligt. Och när man skruvar ihop ett nyckelben på en rådrexinförare så kör man ju någon vecka efter bara. Vi bara kolla på Dovi till exempel, han körde ju någon vecka efteråt.
Edwards vid något tillfälle.
Ja, och jag känner andra också. Som
Lorenzo.
Ja, en dag efteråt. Mm. Så det går ju. Men det här var alltså ett ben i överarmen och då är frågan, vilken erfarenhet har de från det? Jag skulle vilja säga att de har garanterat liten erfarenhet av det. Och framförallt att sätta det på en roadracingförare som Marcus. Eller roadracingförare överlag.
Ja.
Som verkligen testar gränserna precis efter operationen. Så jag tror att erfarenheten spelar roll här. Faktiskt.
Mm.
Och jag är inte helt hundra på att man ska inte ge skulden till någon av dem. För att om man får ett direktiv från läkarna att benet håller, det är inga problem, det är ihopskruvat. Det är din smärta som sätter gränsen. Du kan inte förvärra någonting. Ja, men då kör man ju på. Såklart.
Ja.
Då kör man ju på. Och läkaren å sin sida kan ha sagt så här men har haft för dålig erfarenhet av det. Och det var nog därför de upptäckte att det var därför de utforskade möjligheten att gå till en annan läkare, alltså second opinion, just i det här till andra operationen.
Ja, intressant resonemang där med skadeviten. Vi hade ju samma resonemang fast kring något helt annat ju egentligen här i tidigare podd med ansvar. Då var det ju kring Vinales, kring hans bromsar, kring rekommendationer. Gör det här, man frångår. För jag vill ändå komma till framåt också och fundera över den här delen som jag inte har varit så förtjust i genom åren. Det är ändå när förare, visst man passerar de här, går igenom medicinsk kontroll. Du kan göra de övningar och sen så är du på banan och kör fast du kanske känner att ja, det är inte 100. Men man är bland 25 andra som är 100 och satsar 100. Och så händer det någonting i det läget. Då blir det lite sämre tycker jag. Konsekvenserna blir lite... Ja, man riskerar andras säkerhet också i det läget.
Ja,
det har vi ganska många fall utav. Därför ja. På något vis, det som alltid poppar upp för mig, det är den där säsongen när Lorenzo var småskadad och körde... det var kanske hans första MotoGP-säsong.
2008.
Ja. Och det var små incidenter. Och det är så lätt att det blir... tredje part som annan. Drabbas utav det.
Hur ska man komma till rätta till det då?
Nej, det där är ju nästan en sån här omöjlig sak.
Säg någon som inte kör småskadad. Finns det någon som inte har någon skavank? Det gör det knappt.
Nej, knappt. Inte i motorcykel. Det är ju motorcykel vi pratar. Då är det ju, nej, där är det ju svårt att hitta någon som är helt hel. Ja. Kanske nu efter...
Nej. Alla startade.
Ja, vad sa du?
Säsongen.
Ja, när alla startade säsongen utom Dovizioso då som hade... Ja. Det är det som är svårt också. Det har vi ju kommit fram till. Det är svårt att öva och träna någonting som inte har med två hjul att göra.
Så vad menar du i detta då? Att man ska ha hårdare kontroller då i Clinica Mobile? Alltså för tävlingsledningen och tävlingsläkarnas del innan man kör igång?
Nej, men vad kom vi fram till i snacket där med Vinales? Att det var ju svårt att lasta någon egentligen för det här besluten. Eller för de här... För den här
bromsgrejen.
Ja. Och det kanske är svårt även när det gäller förarsidan. Jag menar igen, det är svårt att hitta en specifik syndabock i det här. För att alla tänjer på gränserna så mycket det går i alla, i alla lägen.
Ja. Jag kan inte påminna mig någon incident med någon förare som har kört halvskadad och som det är, alltså det är anledningen till att han har dratt med sig någon annan i fallet.
Nej.
Kan du...
Nej, jag kan inte komma på det. Det har du varit i närheten själv här?
Nej. Nej.
Inte ens för dig själv då? Följde för dig själv?
Så kan det vara.
Ja, men det skulle kunna gå illa.
Jo, absolut. Alltså, jag har ju kört med att slå i huvudet och, ja, sådär, och det har vi glömt att bromsa efteråt. Och
precis.
Ja.
Petrucci, när han slog i huvudet på Aragon. Nu hade han ju tur och drog inte med sig någon annan. Men han gjorde ju ingenting, men han hade ju kraschat och... körde ett helt pass egentligen utan att veta att det här passet hade pågått.
Ja, men det är inte bra.
Det är inte bra.
Nej, det är inte bra. Men då måste man göra lite hårdare läkarkontroller då alltså.
Ja, det har ju, man tar ju de här grejerna steg för steg. Nej, jag tror att det går inte att ha det här vattentätt. Det går inte att ha det, varken reglerare eller... Men därför blev jag glad i Marcus, i frågan Marcus där, så blev jag ändå glad att han klev av. Han körde ju några... pastar helgen efter.
Ja.
Och sen kände han ju någonting att nej, det här är inte rätt. Och då hade han ju ändå varit, men han var ändå okej med fartmässigt på de varven han åkte.
Med tanke på hur många det var som bröt första racet där, så hade det kunnat bli rätt många poäng.
Ja, faktiskt. Och han klev av. Där är det ju oklart varför han klev av. Om det var någonting i känslan eller någonting. Känslan.
Ja. Någonting som inte kändes rätt. Någonting ändrades mellan FP3 och FP4 i armen.
Ja. Nej, det är upp till, det blir, jag kommer tillbaka till det där med att det personliga ansvaret är i det där läget, att både omsorg om sig själv och om andra. Men
man, då kommer jag nog tillbaka till att då måste man ha hårdare läkarkontroller, för att för sig själv kommer man bara se det som är bäst för en själv.
Ja, och då kommer man tillbaka till det. Då kommer förarna hoppa upp i sadeln snabbare än vad man har ibland kan rekommendera.
Ja.
Ja.
Och det är ju svårt att ha någon matris för det där också. Ja, nyckelben, då är du borta 6,5 dag.
Det kommer inte funka.
Nej, bryter du handleden, då är du borta i 28 dagar.
Nej,
jag tror inte det funkar.
Nej, det kommer inte funka. Smärtan är ju, som du säger också, den är ju subjektiv.
Den är ju som ett snöre.
Ja. Mm. Kan ju vara olika från dag till dag för dig också.
Ja.
Nej, svåra frågor tycker jag. Men ändå värda att diskutera. Och något steg framåt tycker jag att det här har tagit ändå med. Så alltså det är ju hårdare läkarkontroller idag. Ja, det säger ju alla förarna att de får göra ordentligt fysiska tester.
Det såg vi ju på de filmen som de släppte efter Marquez blixtsnabba comeback också. Han fick göra rejäla armhävningar. Och detta var alltså 3 dagar efter operation.
Mm. Ja. Vad är din, nej, men det... vad tror du själv här nu då om comeback för hans del? För han är ju verkligen nyckelförare när det gäller mästerskapet också.
Ja, det är han ju inte längre.
Inte längre.
I och med att han inte kör nästa här. Så
men hade, ungefär fram till nu hade han varit det. Om han hade kunnat kliva på nu.
Ska vi ta den där igen?
Det får bli en kort komprimerad.
En kortis här.
Ja, gör det.
Förra året, nu räknade jag på att inte Portimao skulle varit med. Då är det 8 race kvar. På de 8 banorna tog Marquez 200 poäng förra året. Det vill säga seger rakt igenom. Quartararo tog 130 poäng på de banorna som är kvar. Det skiljer 70 poäng. Så om vi tar bort Portimao, om det är samma resultat som förra året, om det skulle skett i år och Marquez var tillbaka, då hade Marquez kunnat ta igen 70 poäng på Quartararo. Och hur många poäng tror du Quartararo har idag?
70.
Mm. Det kunde blivit en grym avslutning på den här säsongen. Så blir det inte. I vilket fall, jag tror att Marquez...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror faktiskt att han kan vara tillbaka sista racen. Det är ju 3 rader i Valencia, Valencia, Portimao. Jag tror han verkligen vill det för sin egen skull så att han inte hoppar över hela säsongen. Även fast han likväl skulle kunna göra det.
Ja, där är jag. Jag håller med dig där. Jag tänker att det kan vara ett läge som för säsong inför nästkommande år.
Kanske alla tre. Mm. Att han försöker det. Valencia, Valencia, Portimao. Och vad blir det för datum då?
Ja, det är slut då i
22, 15, 8 då. Mm. 8 november. 6, 7, 8 november. Ja, skulle jag sätta någonting på det så är det där då.
Mm. Ja, det låter rimligt tycker jag.
Ja.
Okej, vi kan inte utkräva något speciellt på ansvarsfrågan här och konstatera att skador är närvarande i den här sporten.
En sak som jag vill de blir bättre på, det är hjärnskakningar. Det vill jag att de blir bättre på. Jag tycker inte de tar det på det allvaret som man gör i andra sporter. Till exempel hockeyn som jag följer ganska mycket. Där följer man en viss hjärntrappa som måste ta x antal dagar. Du får inte göra den snabbare. Får du återfall, då börjar de från början. Så tycker jag det inte verkar i den här sporten.
Nej. Och här har vi dessutom på själva smällen så har man ju det här med hur mycket hjärnan måste processa i de här farterna. Så det här är väl en extrem sport i det läget.
Ja. Och det är väldigt lätt att slå upp det igen och slå en till huvudskada. Det är ju jättelätt i den här sporten. Och efter Nagashimas omkullkörning i Jerez 2 under träningen där, då till och med bekräftade ju Akiyai att det var en hjärnskakning och han körde alltså dagen efter. Och där tycker jag de borde göra någonting faktiskt.
Mm. Ja. Absolut, och det visar ju även det här exemplet med Petrucci där. Man vet inte direkt vad det blir för följder ett tag efteråt.
Nej. Just när man och där tycker jag de ska köra den här järntrappan. Alltså, jag tror att det är 7 dagar till och med.
Mm.
Ja, med 5 olika steg eller något liknande.
Ja. Okej, okay. Ska vi hoppa in på nästa punkt då?
Kör på. Dagens
huvudämne. Den där är tagen någon annanstans ifrån, eller hur?
Jag har ju det, jag kopierar det.
Dagens.
Ni som lyssnar på den podden så känner igen er, annars är det en annan podd.
Kanske vi kan få lite återkoppling på den som är snabb och känna igen. Ja, men då till dagens huvudämne, Andreas, eller hur?
Är det ett huvudämne då? I deras podd så är det inget huvudämne, nämligen. Det är bara, de bara säger det.
Jag vet det. Jag fortsätter att spåna här. Du, fördelar är i alla fall viktigt. För att det som hände senast här nu var ju att KTM vann. Och concessions på engelska, fördelar eller hur man nu vill välja uttrycka det då, som de tillverkare har där man inte har tagit pallplatser då.
Vad innebär det först och främst? Vad får man?
Man får testa, både med ordinarie förare och med testförare.
Fritestning.
Och testa mera, precis. Mm. Och fler motorer per år.
Och på ett vanligt år, då får man 9 motorer. Istället för 7 som man får man inte har fördelarna. I år så gäller det alltså 7 motorer som man får med fördelar och 5 motorer som man då inte, om man inte har fördelar.
Mm. Och sen har vi dessutom det här med möjlighet till fler wildcard ett normalt år.
Ja. Och utveckla motorn också.
Ja, så att den inte fryst.
Under säsongen.
Ja, den är inte fryst och... Ja, de här delarna i reglementet är ju någonting som är väldigt positivt tycker jag. Därför att det gör ju att det blir möjligt för en ny tillverkare i mästerskapet, KTM som är senast tillkomna, att faktiskt bli konkurrenskraftig. Så det finns nog incitament för den tillverkaren att ge sig in i det här mästerskapet. När man väl då har blivit så bra så att man fightas om pallplatser, segrar, då träder de här poängen in som man får då.
Ja, och poängen är ju då 3 poäng för en seger och då är det för fabrikatet. 2 poäng för en andra plats, 1 poäng för en tredje plats. Och så räknar man hela säsongen. Tar man då över de här 6 poäng eller fler, då blir man av med fördelarna. Tar man mindre poäng än 6 poäng, då får man fördelar om man inte har haft det redan. Annars så behåller man bara sina fördelar om man inte når upp. Det som är nytt för den här säsongen i med coronan och nästa år är ju då att man kan inte få några fördelar. Så de 4 tillverkarna då, Yamaha, Ducati, Suzuki och Honda som inte hade fördelar inför i år. Även om de inte tar 6 poäng så kan de inte få fördelar till nästkommande säsong.
Och i nuläget så är det här, det fabrikat som är tydligt, det är ju Honda då som har varit starka och vunnit konstruktörstitlar och individuella titlar. Märkes, vad sa vi nu? Team, märke och förarmästerskap.
Ja.
Nu har man 0 poäng i
ja,
det här.
Man har det. Om vi tittar på poängställning just nu där då, det är ju ingen tävling det här utan det handlar ju bara om att nå upp till 6 poäng för att bli av med sina fördelar. Yamaha har 13 poäng. Ducati har 8 poäng. KTM har 7 poäng. De 3 fabrikat, i ett vanligt år så hade de 3 redan nu varit klara till nästkommande säsong att inte ha fördelar. Suzuki har 2 poäng och sen har vi då Honda och Aprilia på 0 poäng. Men som sagt, i år så kan man bara förlora sina fördelar. Man kan inte få tillbaka dem. Så Honda spelar ingen roll om de står på 0 poäng. De kan inte få några fördelar till nästkommande år ändå.
Och det här, grunden till det då, det är ju alltså att under corona, covid-19 och... allt som har dragits in i samhället, inklusive då recession, höll jag på att säga, men återgång med ekonomin och annat, att man ska försöka snäva åt budgeten för teamen och tillverkarna. Det är väl steg ett i alla fall i det här frysta reglementet som är nu.
Ja.
Men vad gör det här nu då? För det, springande punkten är ju kring KTM som verkligen har bara smält till i år och plötsligt tagit 2 segrar. Och en ytterligare pallplats.
Ja, och den säsongen som man uppnår de här 6 poängen. Om man då har haft de fördelarna inför säsongen. Och sen så under säsongen så blir man av med dem. Då blir du av med testningen bara. Du får fortfarande behålla dina antal motorer. Så de får fortfarande använda 7 motorer jämfört med Yamaha och de andra som får använda 5. Så 7 motorer, och det har ju med att göra att skulle de uppnå de här 6 poängen näst sista racet, så kanske de är inne på sin 6:e och 7:e motor. Hur gör man då? Så att de får fortfarande använda sina. Och de har ju en strategi för hur de ska använda motorerna och sådana saker. Det som är nytt här nu då, som ändrades här faktiskt för bara några veckor sedan, det är att till nästkommande säsong så är då KTM enda fabrikatet som får ändra i sin motorspecifikation. De andra 4 märkena får inte göra det, utan motorerna ska se likadana ut nästa år som de gjorde i mars 2020.
Det här, när jag hör det här, då låter det ändå som att dels har det gått bra för KTM redan i år, och så har man ytterligare ett litet S här nu i rockärmen för nästkommande säsong.
Men de har ju även fryst utvecklingen av motorerna den här säsongen på grund av covid-19. Så ingen kommer ju få utveckla sina motorer, inte ens KTM och Aprilia får utveckla sin motor under året. Men däremot alltså behåller de den här fördelen till nästa år, så att de får komma med en annan typ av motor med en annan spec mot vad de har nu, får de komma med inför 2021.
Det lilla frågetecknet där som uppstår, det är ju då, visst, man är konkurrenskraftig nu, men hur konkurrenskraftig är man med Marcus tillbaka då i full form?
Det vet man inte. Men fortfarande så kommer man ju, då hade man ju haft 2 andra platser istället om nu han hade vunnit då, så att det är klart att man fortfarande är konkurrenskraftig om då Marcus hade vunnit.
Ja.
Så att de har tagit ett stort kliv, och de är, det spelar ingen roll om Marcus är med eller inte, de har tagit ett väldigt stort kliv jämfört med alla andra.
Det som är intressant också tycker jag, det är att se att, och roligt, det är att se att man faktiskt har fått med alla 4 förarna upp i resultat här. Det gäller ju både Binder, Paul Espargar och Miguel Oliveira, och Iker Lekona gjorde också sitt bästa race senast.
Ja, det gjorde han. Det betyder ju att den här cykeln är hyfsat lättkörd. Och det har vi ju inte sett innan. Det har egentligen bara varit Paul Espargaro som har presterat på den. Så någonting har ju förändrats under vintern, känns det som.
Mm.
Som har gjort den här, att den har tagit nästa kliv. Och sen vet vi att Oliveira och Binder är väldigt konkurrenskraftiga.
Mm. Ja, spännande läge och bra reglementet tycker jag med det här. Nu får vi se då om det blir, om KTM drar några fördelar av att ha kvar det här. Möjligheten till förändring till nästkommande säsong. Men nu är man ju i kapp och i nivå med övriga fabrikat. Det gör ju att igen då mästerskapet, det tillför ju jämnheten, eller bidrar till jämnheten i mästerskapet.
Och det ska bli intressant att se nu på andra banor för KTM. För nu har ju ändå de bästa banorna varit Brno, Rebering. Det förväntade vi oss redan från början egentligen att KTM skulle vara starkare där. Jerez förväntade vi oss inte det, men då gjorde ju Binder en riktigt bra race bakom så att säga då. Men vad händer nu? Misano, krokig bana. Ja, vem vet.
Nej.
Det är inte alls säkert att de är med så högt upp som vi har vant oss vid de senaste 3 racehelgerna.
Nej, men ja.
Vad tror du Yamaha tycker om det här då? Att KTM får komma med en ny motor nästa år?
Och så har man samtidigt egna problem med sina motorer. Det är frågan det. Inte så populärt kanske.
Nej, frågan är om de kan göra någonting åt deras problem.
Det var ju intressant faktiskt, utvecklingen där kring Yamaha också, att man tog tillbaka. Det fanns ju en förfrågan då till de övriga tillverkarna om man skulle få öppna förseglingen och åtgärda det som var problemet. Och sen kom man fram till att nej, vi behöver inte det. Man drar tillbaka frågan. Och där är de nu då?
Ja, där är man nu. Och frågan är ju varför man drog tillbaka det. Troligtvis så försökte man på sig en rövare helt enkelt att få med sig dem. Och säga att det här är säkerhetsrisk och vi måste göra detta. Men de andra tillverkarna såg igenom det där och begärde ritningar helt enkelt. Och mer dokumentation som inte Yamaha ville lämna ut. Och då drog de tillbaka det istället. Så tror jag.
Ja.
Jag tror inte det var på tapeten att Honda till exempel skulle godkänna att Yamaha som låg då 1-2-3 mästerskapet, nu ligger man inte där längre, men skulle gå med på det. Det tror jag var en rövare.
Men visst har det varit några märkliga utvecklingar på racehelger. Jag tänker här på en av Österrike helgerna där Yamaha var ganska anonyma under friträningar, och sen pang 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 så är man med högt upp under kvalet till exempel.
Ja, frågan är om de gör någonting med motorn när det är lite svalare ute. För det verkar vara värmen som är det stora problemet i detta.
Kylning.
Med kylningen, just det. Men nu var det ju extrema temperaturer där första helgen. Men Ja, vi var inne på detta i förra veckans podd också, så att får väl lämna det. Men det är ändå ett intressant ämne att fortsätta. För som sagt, alla utan Quartararo, alla Yamaha-förare utan Quartararo och saknar en motor nu. De har bara 4 kvar. Och vi vet inte än hur det gick med Vinales motor som man satte i räcket.
Den här senaste?
Den senaste, den vet vi inte om den klarade sig eller inte. Morbidellis klarade ju sig efter hans vurpa, så att motorerna är ju grymt starka. Men ja, när det går 200 rätt in i muren, det är... Ja,
lätt att någonting.
Det är lätt att någonting havererar, precis.
Ja, det är om fördelarna då. Och KTM är ju verkligen på frammarsch. Det ska bli intressant att se också hur testet förlöper här mellan Misano och helgerna. För då är ju alla på plats. Och det är ett officiellt test. Finns kanske lite mer att utläsa än ifrån de här privata mellantesten också.
Det tror jag. Tisdagen så kommer det vara då ett privat test. De kommer få hektiskt schema här nu. Först Misano 1 och sen så test tisdag. Och sen så drar Misano 2 igång. Intressant att se även Misano nyasfalterad till den här säsongen. Vad det kan göra. Jag tycker de asfalterade den bara för något år sedan också.
Ja,
det var inte länge sedan de gjorde det.
Nej, det var inte det faktiskt.
Det var inte som Bruno när det är 15 år mellan gångerna.
Kunde du skickat upp asfalten dit kanske istället?
Den gamla. Fast den täcker väl bara första tredjedelen av banan.
Första sväng.
Är så bred Bruno.
Ja, men det är viktigt vad det blir för asfalt där nere. Jag tänker på Misano nu, där både är väldigt varmt bitvis, men där det också kan bli väldigt halt, för det kan ju bli rejäla skurar där.
Ja.
Det ligger
på.
Det
ligger inte Silverstone.
Nej, så får det inte bli.
Nej. Det var ingen bra. Det var ingen bra reklam för någon.
Nej, det var det inte. Nej, men tycker du att vi har uttömt det här med fördelar, Andreas?
Jag tycker det. Har vi någon mer punkt?
Ja, nu kommer vi till dagens huvudämne. Bra, kul att du sa det. Jag ville bara påminna om att nej, det är egentligen på samma. För vi landar lite i Misano här. Det kommer att bli en race med publik också. Det ska bli spännande att se om det kan lyfta vissa föresprestationer. Men annars blir min betraktelse, om jag får ha någon betraktelse om säsongen då, att det har inte gjort så mycket för själva racingen. Det har varit minst lika tätt och hårt på banan som vanligt.
Ja, det har det varit. Jo, faktiskt. Det är publiken nu. 10 000 var det inte så?
Jo.
Hur väljer man ut dem? Har du sett någonting om det? Är det störst plånbok eller är det ett lotteri?
Italien, det är störst plånbok som gäller.
Och dessutom så är det ju Mugello, Formel 1, samma helg nästa helg.
Mycket i Italien nu då?
Ja.
Monza den här helgen, Formel 1. Ja. Och sen Mugello. Och så då
Misano.
Ska man inte köra någonting på Imola också sen?
Jo, det ska man göra, men jag tror det är senare.
Ja. Det är F1 då, eller hur?
Då är det Formula 1. Ja, det är senare. Ja, det ska bli rätt kul ändå att se Formel 1 på Mugello.
Ja, det ska det bli faktiskt.
Faktiskt.
Nej, men det blir publik. Jag tror det blir en extra... Det kommer att addera på inramningen. Jag fick ju en liten aha-upplevelse själv här förra helgen när jag kommenterade Speedway Grand Prix premiär för året. Då tillät man hälften av publikkapaciteten på arenan, och det var ju det blev ju bra tryck.
Så med tanke på att huligant ute på det.
Ja, exakt. Då blir det
bättre.
Känslan som att det är dubbelt så många.
Men var som vann, var det Woffinen?
Jag gillar det småländska uttal på Woffinen. Det var ju nu gick det för fort. Lindgren var ju på pallen 2 kvällar. Hur blev det här nu? Nej, det här är den vanliga frågan. Nu står det helt stilla.
Jag tittar inte.
Smarslik.
Vann han?
Nej, jag drar till med Smarslik. Nu kommer jag låta som... Nu kommer jag bli sågad vid fotknölar om någon ser på Speedway samtidigt här.
Du kommenterar. Jag vet inte vem som vann.
Nej.
Nej, men det är inte så lätt.
Första kvällen vet jag ju. Det var ju Artem Laguta.
Vann han första?
Mm. Ja. Sen var det ju... Det var ju dubbelhelg. Jag skulle säga... Smarslik.
Ja, ska vi se. Laguta, Madsen, Janowski.
Ja, det var pallen första.
Nej, ja, det var hiten.
Ja, du ser. Det är inte lätt att hitta det här.
Nej, men de har ju har de samma räknesystem?
Ja, de har börjat med det. De har börjat med samma. De har tagit bort det här hitpoängen. Och sen så är det istället för placering då i kvällen, under kvällen.
Ja.
Så 20 poäng för seger.
Okej.
Janowski var det naturligtvis också.
Han vann andra racet. Woffinen, han blev 2.
Mm.
Du ser.
Du ser. Det ger sig när man snackar lite grann.
Det ger sig.
Det är ju som när man frågar dig vem som vann Moto 3 när vi har gjort klart MotoGP. Det är ju
ingen aning.
Nej, det har inte jag heller då. Det är flera timmar sedan.
Får man fundera?
Du, vi...
Det var Speedway då?
Ja, det var Speedway. Jag vet inte varför vi kom in på det här. Det var publiken i Polen.
Där det man var publiken. Det är faktiskt i Misano nu så är det också första racet där skrivande media är välkommen. Inte alla dock, vissa inbjudna.
Bara skrivkunniga.
Det är kravet.
Man måste visa upp, man måste kunna lägga en läslig signatur vid entrén för att få komma in.
Ja, och så skriva under listan.
Ja. Några kommer få gå där.
Och jag vet några faktiskt journalister som inte ska åka i vilket fall, även fast de är inbjudna. Men det är första gången, men de får inte röra sig i depån, inte i pitlane. Utan det är mediacentret som gäller. Och även vi hade ju varit välkomna till Misano som kommentatorer. Dock ska inte vi åka heller. Av andra anledningar. Men i vilket fall så de öppnar upp lite.
Ja, jag tycker det låter ju spännande, roligt. Sen får man ju se utvecklingen på den här sjukdomen också. Vad som händer, såklart.
Det är ingenting som är skrivet i sten.
Nej.
Vad som kommer hända. Men jag tycker det är kul med lite skrivande media, för då kommer rapporterna bli lite mer utförliga ifrån tävlingshelgerna. Det tycker jag är bra.
Ja. Du, ska vi ta dagens huvudämne?
Ja, ta dagens huvudämne.
Jag tänkte att vi skulle avrunda lite grann bara med på kontraktsfronten. Har du några ytterligare nyheter gällande de här? Det är faktiskt två, för att inte säga tre, stora förare som inte har kontrakt för nästa år i nuläget. Det är Rossi, det är Dovizioso och Crutchlow, tänker jag på.
Ja, jag har ingenting nytt där. Mer än att ryktet säger att Rossi kommer att köra nästa år, det har vi ju sagt många gånger, men att det kommer offentliggöras i Misano. Det vill säga under nästa vecka. Om det blir så eller inte, ingen aning, men ryktet säger det, att han vill göra det på hemmaplan.
Mm. Skulle ju vara ett bra läge. Han kanske dyker upp med en speciallackad hjälm i någonting med mintgrönt då?
Det tror jag inte, i och för sig. Men en specialhjälm tror jag.
Det dyker han upp med.
Det gör han alltid. Fast det brukar han göra i Mugello också, men det blev ju inget i år.
Nej. Så det om Rossi, det kan vi veta mer om då om någon vecka drygt.
Vi hoppas det. Hoppas det. Hoppas att det blir klart snart.
Mm.
Dovi, ingenting nytt vad jag vet. Vi har ju redan lagt fram våra teorier vad vi tycker att Dovi ska hamna. Jag tycker att fortfarande att han ska hamna hos KTM. Tycker fortfarande att man ska stoppa ner Lecone i deras Moto 2-team. När Martin då ser ut att försvinna till Ducati. Tycker jag är alldeles utmärkt lösning. Hjälpa till att utveckla hojen just med det vi tanke på. Det som vi var inne på förra veckan också. Eller veckan innan det. Just det här med att man inte får testa obegränsat längre.
Mm.
Det har varit perfekt att ha Dovizioso då, som har kört alla tre stora märkena. Yamaha, Honda, Ducati.
Ja. Det är de två stora förarna.
Finns det då plats hos Aprilia? Vad som händer om Dovi tar den platsen hos Aprilia istället, som egentligen den enda styrningen som är öppen, då är det någon av dem som ryker. Mm. Dovi eller Crutchlow kommer inte vara kvar då. Och ska man se det så är det väl, som jag säger, det är inte oväntat att båda försvinner heller.
Nej, faktiskt inte.
Ja, Crutchlow är ju till och med äldre.
Ja.
Än vad Dovi är. Så att, ja, det är väl som det är i så fall. Men någon av dem tror jag går till Aprilia. Och den andra försvinner nog.
Mm.
Ifrån MotoGP.
Ja. Om man inte då hittar den här platsen i KTM.
Ja, det är ju alternativet då.
Ja. Ja, jag är med på det.
Är det alla i silly season vi har, va?
Ja, för jag vet är det ju, ja, nej, det är inte alla, men det är ju oklart sen vem som tar den andra fabriksstyrningen hos Ducati där fortfarande.
Så är det.
Bagnaia eller ja.
Mycket
och vad Sarko tar vägen, men det är sannolikt är väl Bagnaia ett kliv upp och Sarko också ett kliv upp då, ja, till Pramac.
Ja.
Det skulle ju vara rimligt.
Det skulle vara rimligt. Och sen får vi se då om Martin tar den där styrningen i Pramac som det ryktas om.
Mm.
Och då kommer det krävas minst en förare till hos Avintia som tar Sarkos nuvarande plats. Vem det kan vara. Jag tror det blir någon ifrån Moto 2 faktiskt. Jag skulle gissa på Marini.
Mm. Särskilt om de har så bra. Ja, men det blir ju så också till nästkommande säsong. Då här, det har vi ju sagt flera gånger. Där ligger ju, nu ligger ju också tillgången på nya hojar väldigt, den är väldigt god. Så att man har ju bra, man har ju bra spec på sina cyklar även i det teamet.
Ja, det har man. I år, och det lär man ju ha nästa år också. Ja. Så att, ja, men Marini är mitt tips där.
Mm.
Någon ifrån Otto 2 åtminstone, det tror jag. Vi hade någon styrning kvar, va? Var det inte så?
Ja, det beror på vad Rabatt gör då. Men han har väl egentligen kontrakt, har han inte det över nästa år också?
Rabatt har kontrakt, ja. Men jag tänker på Nakagami, tänker jag på. Honda.
Ja, det är sant. Den är inte påskriven ännu.
Den är inte påskriven. Nakagami som ändå ligger sexa i mästerskapet. Han är bästa Honda i år. Var väldigt nära en pallplats senast. Ja.
Han borde ha stärkt sina möjligheter till ett bra kontrakt. Kanske,
kanske
ekonomiskt.
Till ett lite bättre kontrakt.
Ja,
så att han sitter på bättre cykel. Å andra sidan så kanske han sitter på den bästa utav dem. Det vet man inte.
Nej,
19, som det alltså, den modellen som de har plockat ihop till honom kanske är bättre än årets. Men, jag tycker de ska satsa lite på honom. Jag tycker ändå att han har gjort det väldigt bra i år faktiskt. Jag skulle önska att de gav ännu mer resurser, speciellt den här säsongen faktiskt. Så att han kan ytterligare ta ett kliv. Och så får man se då vad det leder till nästa år.
Mm. Ja, men kan han etablera sig här i täten? Det har vi ju sett många exempel på före som då med några bra race i ryggen där man också har fått åka med i toppen av racen då, att man också kan lära sig körmässigt utav de som finns runt omkring. För det är kanske det som adderar extra. Jag menar, tekniken och tekniska kunnandet finns ju i bakgrunden, men det här som faktiskt sker på banan, det måste man ju lära sig på plats.
Ja. Ja. Sen kommer Paul Sparger till Honda nästa år. Och ja, spännande.
Ja, det är det.
Spännande.
Undrar om han tycker att han har signat rätt team, det är jag tveksam på.
Ja.
I nuläget.
Det får vi reda på nästa år.
Ja.
Nej, vad säger du? Ska vi ta dagens huvudämne?
Ja, vi gör det. Och det måste ju bli att det närmar sig helg nu. Att vi kan ta helg också. En ledig helg. Jag tycker att det här är... Jag tycker vi är väl värda en ledig helg faktiskt.
Ja, sen blir det hektiskt.
En
det blir
tyst
kul.
Helg.
Nej, men jag tycker det har varit en ledig helg för mycket. Du hade ju Speedway i sig. Men, ja. Men jag tycker att det kunde dra igång den här helgen. Jag tycker två fria helger är för mycket.
Jag såg den här, jag tittade faktiskt lite på TV här i veckan och såg den här David Batra åkte ju till Indien. Världens, vad hette det? Världens sämsta indier eller någonting sånt där. Och då gick han i alla fall i retreat och var tyst ett par dagar. Kanske det jag ska göra under helgen nu.
Ja.
Bara tystna. Kanske. Torka in.
Ja. Prova.
Prova.
Om det går.
Ja. Nej, men vi avrundar podden tycker jag.
Vi gör det.
Och trevlig helg, trevlig lyssning önskar vi.
Och nästa vecka så kör vi en införpodd inför Misano 1. Så får det bli.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.